Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här avsnittet sponsras av Länsförsäkringar. En barnförsäkring är det bästa skydd ditt barn kan ha för att få ekonomisk kompensation vid olycksfallsskada och sjukdom. Försäkringen gäller så länge som till årsförfallodagen efter att barnet har fyllt 25 år. Efter det så får barnet teckna en olycksfalls- och sjukförsäkring för vuxna hos Länsförsäkringar. Och den kan man då teckna utan hälsoprövning upp till ett visst försäkringsbelopp. Det här gäller om inget annat framgår från ditt försäkringsbrev. Läs mer på lansforsakringar.se. Tack Länsförsäkringar.
Hej och välkomna till Barnpsykologerna, en podd med Liv Svirsky och Lars Lindvall och idag med Rickard Blomdahl. Hej!
Hej, hej!
Och vi ska prata om psykos och förstagångsinsjuknande i psykos.
Ja.
Kan inte du berätta först lite vem du är?
Jag är psykolog och jobbar inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm på BUP. Där jag är enhetschef för närvarande på en enhet som heter enhet för psykos och bipolär sjukdom. Och där jag har jobbat sedan 2008. Innan dess har jag jobbat inom vuxenpsykiatrin, men alltid inom psykosvården. Och har ett, ja, det är en grupp som ligger mig varmt om hjärtat. Och jag har det här, och just tidigt insjuknande är så viktigt att, ja, snabbt komma in i tidigt skede. Så det är väl mycket det jag har jobbat med tidigare och även nu. Tidigare insjuknande kan det inte bli förstås när man jobbar med barn.
Just det.
Ja, jag är legitimerad psykoterapeut också. För övrigt.
Det är jätteintressant det här med att enheten heter psykos och bipolär. Det kanske vi återkommer till varför man ändå lägger dem tillsammans.
Ja, nej, men det kan jag säga. Nu i korthet är det väl så att inom vuxenpsykiatrin så är ju psykosvården liksom en egen disciplin eller egen har en egen vårdkedja, kan man väl säga, eller egna mottagningar. Och inom, när det gäller affektiva sjukdomar då, eller framförallt bipolär, så finns det också specialenheter för det. Eftersom det här är ovanliga hos barn och unga, så slår man ofta ihop det här, och så ser det ut även i andra delar av landet, för att liksom kunna ha ett bra underlag. Och även om behandlingarna ser lite olika ut, och framförallt när det gäller medicinering, så principerna, det gifter sig ganska bra ändå, för att principerna med krisbemötande och liksom den oro föräldrar känner och den förändringen det kan innebära för ett barn att drabbas av det här, det är ganska lika ändå.
Uppföljning av medicinering måste ju vara likt också.
Ja, absolut. Sen är det ju olika mediciner man följer upp. Men ibland samma också. Personer med mani har ju oftare, alltså om man har en riktig mani så att man behöver till exempel bli inlagd, då finns det ju oftast psykotiska symptom med där. Sen kanske inte en långsiktig behandling av bipolärt syndrom nödvändigtvis innebär att man får antipsykotisk medicinering, men ofta får man ju det kanske i ett akut skede. Och så vice versa kan ju personer med psykos kan ju naturligtvis drabbas av depressioner och även sådana här uppvarvade tillstånd Så att det finns ett överlapp. Det finns också genetiska kopplingar. Alltså om man ser när man har gjort studier på till exempel personer med schizofreni, så ser man att det finns en ärftlighet för till exempel psykos är ju såklart högre om man har nära släktingar som har haft exakt samma besvär, men man kan också se att det är en ökad risk för även bipolärt syndrom vid psykos och vice versa.
Mm. Ja. Mm. Ja, men jag tror vi återkommer till det, för det där är ju superintressant, ja. Den här kopplingen.
Ja.
Men innan vi går vidare, och bara, vad är det vi pratar om? Vad är liksom psykossymptom och vad är psykostillstånd? Vad är liksom begreppen som man använder?
Ja, nej men när psykossymptom, man ska bryta ner det, så när jag pratar om det så brukar jag citera en forskare som heter Zhuang, som en schizofreniforskare som jag inte känner till så mycket i övrigt, men jag tycker han har ett bra citat, och det går ut på ungefär att psykotiska symptom är den psykiska sjukdomens feber, det vill säga att det är en viktig men icke-specifik indikation på att någonting inte står rätt till och att man behöver någon form av hjälp.
Så att, alltså vad betyder det? Det betyder att psykossymptomet betyder inte att du har schizofreni exempelvis?
Nej, exakt. Så att om man har ett symptom, till exempel en rösthallucination, så, och det ser man också i studier, att om man har till exempel rösthallucinationer tidigt, och då ska jag understryka som ställer till besvär, för att rösthallucinos eller andra hallucinationer är ju vanligt inom, även inom en normal population, så det behöver ju inte i sig innebära att det blir problem. Men om man har det inom ramen för en psykiatrisk, att man behöver insatser, ja, då predicerar ju det också ofta senare psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom, men inte nödvändigtvis faktiskt just schizofreni, intressant nog.
Vad kan det predicera mer?
Ja, nej, men det kan ju vara symptom på trauma till exempel, är ju väldigt vanligt. Där pratar man ju också om skillnad mellan psykos och dissociation, det kanske återkomma till, men säg att man har haft en trasslig uppväxt med en längre tids trygghetsdeprivation och har så kallad desorganiserad anknytning, ja, då kan mycket av den stil man har eller sätt man har att ta sig an relationer eller ta sig an världen kan ju påminna väldigt mycket om liknande schizofreni på det sättet att det är väldigt splittrat och desorganiserat. Så, man pratar om till exempel, om man pratar om schizofreni pratar man ju till och med om desorganiserade symptom. Det kan vi återkomma lite till. Men sen kan det också vara att drogutlösta psykoser är naturligtvis...
Och då har man symptomen utan att ha en psykossjukdom.
Ja, exakt. Och sen kan ju i och för sig då droger hos en sårbar individ trigga en psykossjukdom. Men de flesta personer som får hallucinationer av droger insjuknar ju inte i en psykossjukdom. Och ja, det kanske inte är så konstigt eftersom vissa droger är ju hallucinogena. En av poängerna för en del som tar droger är ju att få hallucinationer. Men vem som helst kan få psykotiska symptom, höra röster eller se syner till exempel vid en längre tids sömndeprivation. Alltså om man är vaken flera nätter i sträck. Sen kan ju det i sig förstås då innebära att man kanske har svårt att varva ner. Att det kan ju...
Tyda på någonting annat.
Lider man ju troligtvis av någonting annat förstås.
Ja, men mania. Ja. Men för nu har du sagt, höra röster, att man ser saker. Är det de klassiska psykossymptomen som man ser hos ungdomar?
Nej, men man brukar prata om eller när man pratar om schizofreniinsjuknande så pratar man ju om en prodromalfas som är liksom en fas då som kan sträcka sig månader tillbaka, så att, liksom innan insjuknandet, där man kanske börjar de så kallade negativa symptomen på psykos blir framträdande. Och med negativa symptom menar jag liksom, om man tänker sig att man har haft en funktion eller har alltså att någonting berövas en, så att säga, på det sättet negativt. Någonting tas bort. Man kanske har haft intressen som plötsligt försvinner. Man verkar te sig mer likgiltig. Man har varit mer socialt utriktad, men drar sig kanske mer då in i sig själv.
Negativ i meningen, man gör mindre av det man brukar
exakt.
Göra.
Men också att det innebär en funktion, att det blir en nedsatt funktion och tappar kanske ADL-färdigheter, det vill säga för svårare att sköta sin personliga hygien och liknande.
Så det här ser helt ut som en depression med andra ord?
Ja, det kan det göra. Det kan se ut som en depression. Så att det är väldigt, det i sig är väldigt icke-specifikt. Så att när man pratar om prodromalfas så finns det ett inneboende problem där. Att man vet ju först, ofta vet man ju kanske först när de positiva symptomen kommer. Det vill säga hallucinationer och vanföreställningar och liknande. Att det var en prodromalfas.
Mm.
Men om man märker kanske att det ter sig ändå lite mer udda och man pratar också om alltså negativa symptom då som är den här funktionsnedsättningen, positiva symptom som kan vara vanföreställningar, hallucinationer.
Och positivt betyder inte att det är bra symptom som man vill.
Nej, exakt, utan ja, att någonting läggs till kan man väl säga, alltså enkelt uttryckt att man hör, börjar höra röster, man börjar få paranoida vanföreställningar och liknande. Och sen pratar man om det som kallas för desorganiserade symptom och det märks både ofta i beteende och tal. Att man får svårare att beskriva saker. Det blir svårare att följa en röd tråd i resonemang. Man kanske beter sig på lite bizarra sätt. Börjar göra udda saker. Som att, det kan vara som helst, men att plötsligt hälla ut tandkrämstuben på golvet eller sådana här märkligheter som inte går att förstå riktigt.
Och som man inte har gjort tidigare utan det är liksom
ja, exakt.
Nytt.
Beteendet blir lite mer oförutsägbart och udda, det går liksom inte att förstå, kanske inte kopplat till en situation. Då om sådana symptom också börjar framträda samtidigt som de här som man skulle kunna tolka som depression, då kanske man ska bli lite mer oroad och tänka mer än bara depression. Men det här är ju väldigt svårt
att avgöra. Du nämnde ju lite det här med dissociation. För det skulle man tänka vara ett positivt symptom då. Att man börjar få liksom overklighetskänslor eller att man plötsligt liksom inte, ja vadå, inte minns vad som har hänt. Att man liksom känner sig utanför sin kropp.
Ja, men både och. Jag menar, med det här, man kan ju få overklighetskänslor till exempel. Röster är ju vanliga. Man kan se saker. Men även kan det ju komma sånt som man kan tolka som negativa symptom. Det du nämnde här med minnesproblem. Eller att man kanske sätter sig på bussen och så plötsligt är man någonstans på ändstationen och minns inte hur man kom dit. Och sådär. Och det skulle man ju kunna se då som någon form av funktionsnedsättning. Till skillnad från psykotiska symptom så kanske de inte har samma ihållande funktionsnedsättning. Det är inte samma liksom den här, man brukar prata om en knyck i utvecklingen, att det har funnits en premorbid, alltså före sjukdomen, en mer eller mindre hög funktionsnivå, eller en viss funktionsnivå i alla fall, och sen så sänks den till exempel vid sjukdomsinsjuknad eller schizofreni. Men dissociation kanske mer att det kommer och går lite grann. Inte nödvändigtvis alltid märks att det har, att funktionen har gått ner.
Är det en skillnad mellan dissociativa symptom och, eller att dissociera och ha ett sånt här psykossymptom, att dissociation är ångestutlöst? Att man dissocierar för att man har ett jobbigt minne eller man är i en jobbig situation?
Ja, men det skulle man kanske oftare kallar för dissociation. Problemet med det här är att vi tror oss veta, eller vi uttalar oss om psykos eller dissociation, men faktum är att det finns viss forskning som visar att man inte har sett den här distinktionen. Dels så bedömer folk det olika, och sen så ser man att båda två, om de finns tidigt, och det vill jag återigen understryka, om det är ett problem, predicerar psykisk ohälsa, och det verkar inte vara så stor skillnad på huruvida en kliniker har bedömt att det är dissociation eller psykos. Men om du
inte, det är samma klump av problem liksom?
Ja, inte att det är samma sak, utan att det är mer att det är svårt att, ja, men det finns en skillnad, men det är nog svårt att i alla fall när man pratar om barn, att det blir det ena eller andra senare. Till exempel att en ung person som har kraftiga dissociativa symptom tidigt eller kraftiga psykotiska symptom tidigt kommer förmodligen ha besvär sen, men det är svårt att säga vad som är vad.
Om det kommer sluta som schizofreni eller som apes till exempel.
Ja, exakt. Ja. Precis, för att emotionellt instabil personlighetsstörning till exempel är ju såklart jättevanligt med psykotiska symptom eller paranoida idéer och dissociation, men även vid trauma som sagt. Och där kanske man ofta ser att det blir kopplat till ångest, alltså att den här dissociationen fyller kanske en funktion ändå någonstans av ett undvikande. Även om man inte är medveten om det själv, så kanske det var någonting som triggade det här. Att man fick någon, plötsligt fick man en påminnelse om något jobbigt man har varit med om, och så försätter man sig, man tappar bort sig liksom minnet för att det blir för smärtsamt. Men där en psykos kanske mer lever sitt egna liv och inte kopplas till nödvändigtvis ångest.
Just det.
Sen när det gäller just hallucinationer så ser man kanske, det kanske inte är, det ingår inte i kliniska kriterier, men det kanske är ett observandum då ändå, att vid dissociationer kanske synhallucinationer mer vanliga, där vid psykos så brukar inte det vara så påtagligt, utan det brukar vara mer hörsel, men även taktil, att man känner saker. Och
känner vad då? Spindlar under huden? Såna här
läskiga... Ja, till exempel. Det är väldigt vanligt.
För filmschizofreni och filmpsykos är ju alltid att man ser saker, eller hur? Så det är ju den man oftast har liksom... När man pratar om schizofreni och psykos så tänker man ju alltid det, att man ser saker eller liksom låtsas kompisar och sånt här. Eller typ man blandar ihop det med multipel personlighetsstörning.
Ja, visst. Jo, nej, men det är en vanlig missuppfattning det här, att det här var helt schizofrent, och så menar man att det är uppdelat, att det är liksom, men så och, eller att man ser precis att man kan se saker, och det är i och för sig om man tar den här Beautiful Mind till exempel, så är det som att han såg ju den här karaktären komma och hämta de här, han hade kontakt med den här personen. Sen vet inte jag har inte läst på om den här John Nash till exempel. Jag vet inte huruvida han kanske hörde mer röster, och att man i filmen då iklädde det här en gestalt. Jag skulle misstänka att det är så, men det vet jag inte. Alltså, det förekommer ju synhallucinationer, men det vanligaste är nog hörselhallucinationer. Det är viktigt att understryka här då att hörselhallucinationer är ju, kan man ju höra utan att ha en psykos. Till exempel att om man tittar på viss forskning kan visa då att när det gäller barn så har man kunnat se att upp till 17% i vissa studier då på barn mellan 9-12 år, och 7,5% hos ungdomar mellan 13 och 18. Alltså så många som 17% respektive 7,5% kan ha enstaka psykotiska symptom, höra röster och liknande, utan att för den skull få besvär av det. Så att det är ju betydligt vanligare om man jämför då med prevalenssiffrorna för schizofreni, som ligger på runt om det är 1% eller något sånt där.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Nu pratade du liksom om prevalenssiffror.
Ja.
Men kan du säga någonting om liksom vilka åldrar man pratar om? För det är ju inte förskolebarn vi snackar om när vi pratar
Nej,
om
det
här.
Nej, det är det inte. Nej, men man kan väl säga så här. Jag har inte brottarkoll på det här, ska jag erkänna. Men om man tittar på det man ser är ju att det vanliga insjuknandet bland barn, det är ju, eller ungdomar, det är ju tonår, sena tonår. Och den stora bulken är väl något senare, sådär, kanske 25-årsåldern eller liknande. Det där finns det, har jag inga exakta siffror som jag kom på nu. Det vi ser, det är ju att som sagt, tonår, sena tonår, och i den mån det finns, alltså ju lägre ner det går ner i åldrarna, för det är klart att det finns ju vissa som kommer tidigare, då är det oftare förknippat med autism eller olika typer av utvecklingsstörningar eller andra beteendestörningar.
Att man har både och, alltså autism.
Ja, precis. Och då kanske det inte är, och då kanske frågeställningen snarare är så här att, men det kan ju röra sig till exempel om en person som kanske har en placering på grund av att det är placerat på någon behandlingshem eller har åtminstone en massa insatser, kanske en behandlingsskola och liknande, för andra besvär. Och så tänker man så, okej, okay, den här personen har kanske också den här rösterna, eller så att man försöker, kan en behandling mot det göra vardagen bättre? Men med det, man kanske inte nödvändigtvis då klassar det som schizofreni, utan mer som ett psykotiskt symptom som ingår i en, som en tårtbit, medan den större tårtan handlar om andra besvär.
Mm. Men det kan ändå vara relevant att behandla.
Ja, absolut. Medicinskt. Ja, absolut. Definitivt. Därför att det är alltså liten tuva så där. Alltså det är ju, och det tänker jag också är viktigt att kanske prata lite om här, att det här med att behandla symptom är ju en sak, men det viktiga är ju att ha ett värdigt liv och ha en bra vardag och göra det man vill och lyckas med sin tillvaro, sånt som gäller för alla människor. Och då är det ju viktigt då att man hjälper till med det som personen upplever är det som hindrar. För det är ju någonting som personer med schizofreni, om man ser ur ett historiskt perspektiv, ofta har drabbats av, att man har kastat in handduken redan från början. Alltså,
vården har kastat in handduken, eller patienten har kastat in handduken?
Nej, men vården lite grann. Och därmed också patienten. Alltså det blir en sorts, allting som patienten upplever läggs på något sätt i den här schizofrenihögen. Det är inte så idag längre, men det har väl varit lite så. Så att när man sätter forskning också, att depression, vilket såklart att ha en vardag som är väldigt besvärlig för en, är en grogrund för att få depressiva besvär, men det kanske man inte får hjälp med, för att man klassar det kanske som negativa symptom, eller man eller så på något inte medvetet sätt hos kliniker, men man ser man kanske att ja, men det på något sätt ingår, men det gör det ju inte.
Alltså för att jag förstår vad du menar, alltså typ så här, man går en utbildning och sen utvecklar man det här psykosproblemet och då klarar man inte utbildningen, då är det ju rimligt att bli deprimerad för att meningsfullhet togs ifrån en, och då är inte det egentligen psykosen som gör att man är deprimerad, utan det är livsomständigheterna.
Just och så att det blir en väldigt, alltså det är väldigt stigmatiserande, och det är också ett självstigma, för att det blir också en växelverkan där vi berättar hur svårt sjuk någon är, och den berättelsen berättar ju naturligtvis den personen också för sig själv och börjar då ställa in sig på att nu kommer livet gå åt pipan, och så blir det i värsta fall då till slut mamma och en socialsekreterare som bestämmer över en, och det tycker jag att en stor skillnad nu, att man försöker liksom se till funktion och till ett värdigt liv och se vad ska ingå, ja, precis som för alla människor. Och att man ska inte behöva vänta. Livet börjar inte först när man slutar höra röster, utan livet pågår hela tiden. Så vad kan man ändå göra? För att vi vet inte, det kanske kommer vara så här mer eller mindre av och till i livet. Och då måste man ju lära sig hantera det. Det är ju en så här sliten metafor, men ungefär som diabetes ändå. Att så här, men, ja, vården kommer kanske vara en liten, ganska central del av livet. Och hur kan man själv vara aktiv och medverka och bjudas in? Och hur kan man få sina preferenser tillgodosedda? Delat beslutsfattande är ju sånt där man pratar om och som är otroligt viktigt. Och just också för att den här gruppen har farit illa. Man vet att de har svårt att beskriva sina behov.
Men jag vill inte fastna för mycket på det, men nu när du ändå nämnde det här med behandling. När du säger att man kommer ha kontakt med vården, vad innebär det praktiskt? Liksom? Vad är det för vård man får om man har en, inte psykossymptom utan verkligen en schizofreni eller en psykossjukdom?
Ja, men kommer man in lite på det här med goda principer för tidigt insjuknande, där man dels ska man försöka komma in så tidigt som möjligt, så att nu är de nya vårdförloppet för schizofreni som lanserades ganska nyligen, så ska man ju helst komma till en bedömning och behandling inom 3 dygn efter att man har haft symptom. Vilket är väldigt raskt faktiskt. Och sen så ska man ju också ha ett krisbemötande, alltså en familjekris. Man ska snabbt få insatser för att förstå vad det här handlar om, vad man kan förvänta sig. Det ska finnas man ska gärna jobba nära varandra, heldygnsvård och öppenvård, för att ge någon sorts, gärna i bästa fall en sån integrerad vård, men det är samma personal. Men så det är väldigt få ställen om något som funkar så idag, men man kan ändå göra så gott som möjligt, det vill säga att man ändå försöker komma till avdelning och snabbt presentera sig och visa att det här känner vi igen, det finns en enhet som jobbar med det här, men också snabbt att jobba med att inte då direkt bara prata om det man kallar för remission då. Alltså remission är ju att man har psykos eller schizofreni kanske, men att den har gått i remission, att symptomen har gått tillbaka så pass mycket att de har blivit hanterliga, utan också prata om livskvalitet, sysselsättning, vad ska man göra? Alltså, vissa kanske ska upp på hästen igen, men någon annan kanske behöver en annan häst.
Byta skola eller liksom.
Ja, till exempel.
Ja. Men för det man tänker är ju att det som utmärker schizofreni är ändå att medicinsk behandling är så stor del av behandlingen, till skillnad från autism och de här andra. Liksom.
Ja.
Är det så att farmakologisk behandling är...
Ja, men så är det fortfarande. Men till skillnad från förut så erbjuder man ju också annat. Alltså, det jag sa förut om att man kastar in handduken, det är väl liksom att... Jag tror att man kanske jobbade med vissa patienter, till exempel i psykoterapi och liknande. Men på något sätt så var det många som då bara fick mediciner. Sen har de fått andra fina insatser. De kan ju fått som arbetsterapi till exempel, en jätteviktig insats. Att träna upp funktioner och liksom få upp en rutin i vardagen och göra bedömningar av liksom hur man, vad man klarar av och så vidare. Så att det är fortfarande en stor del. Men nu så har man ju också andra behandlingsalternativ. Och det finns ju olika typer av KBT-behandlingar då. Som är, dels så finns det CBT-P, då, alltså KBT-P, alltså KBT för psykos. Som är, nu är inte jag så inläst på just den. Men det, den påminner ganska mycket om alltså samma typ av konceptualisering man har för personer med social fobi, kanske Clark Sowell, som du kanske känner till i alla fall, det här med
att våga vara i situationer fast en del läskigt, helt enkelt.
Ja, så kan man väl säga, men om man tänker på hur man liksom ritar upp och tänker kring, alltså istället för att det kanske är en social situation, så är det då en som skrämmer en och som sen skapar ett mönster av undvikande, så tänker man sig att det kanske är en röst eller en tanke om att man är en röst som säger någonting, eller en tanke om att man är jagad eller liknande, som då skapar en ångest, och den gör att man börjar skydda sig och dra sig undan, och det liksom förstärker då, alltså det är ju en tillfällig lindring, och så förstärks det här och så att man försöker gå emot det och då också försöker kanske utmana vanföreställningar med tankeexperiment och sådär. Och jag har använt det här själv lite grann. Den är ju väldigt fiffig men den kräver ändå den är ganska krävande, om man tänker att en del, vi har ju några patienter hos oss ungdomar då som kanske skulle kunna godgöra sig den, men den blir väl, det blir lite verbal ljud då, tror jag, för många. Men sen så att en annan stor gren då, KBT-gren, det är ju ACT. Och det är ju det här att mer kunna liksom ha acceptans och kunna att gå i en värderad riktning och ta rösterna med sig. Just genom att, alltså, ja, att bjuda in dem. Ni får haka på.
Och inte kämpa emot. Liksom.
Ja, inte så. Kämpa emot. Så.
Vill du säga någonting om prognos där i samband med det här? Liksom, om man får en schizofreni-diagnos i tonåren, vet vi hur det går för de patienterna?
Ja, men det man brukar säga sådär om schizofreni generellt, det är ju att jag vet inte om det fortfarande gäller, men förr så delade man upp dem i så här ungefär tre delar, att personer som får jättestora besvär och så personer som har som måttliga svårigheter och kommer behöva en del vård så där. Alltså den här första gruppen kanske behöver, som har stora besvär, kanske behöver boendestöd och liknande, den här andra gruppen kanske kommer behöva ha en del skov, och så ytterligare en tredjedel som...
Så är det en del skov? Alltså att de ibland har jobbiga perioder?
Ja, exakt.
Funkar normalt emellan?
Ja, hyfsat normalt i alla fall. Men sen så har man då ytterligare en tredjedel som blir i stort sett återfår sin... Eller kommer nära sin premorbida, alltså den funktionsnivå man hade innan de här besvären kom.
Och inte har något mer skov?
Ja, det kan vara så. Men även om man har det, kanske det ändå blir en bra... att det går lätt att göra någonting åt, alltså att det blir, att det ändå ett lättare förlopp första gången predicerar att andra skov kanske också går bättre. Hos barn och unga så ser ju vi, i och med att det ofta är korrelerat, det ofta finns annat samtidigt, autism till exempel, det är en stor grupp som har autism innan och sen får då psykotiska symptom eller till och med då psykosymptom, schizofreni. De har ju, i och med att de har en lägre premorbid funktionsnivå, det kanske blir svårare för dem. De kanske tillhör den här första gruppen eller den andra. Men sen har vi också en handfull av personer som verkligen inte haft några besvär innan och har varit bra och som har mer ett inskjutande som kanske liknar en högfungerande person i 20-årsåldern som får schizofreni.
Men de är 16?
Ja, precis. Ja. Och där skulle jag nog säga att prognosen utifrån min erfarenhet nog kan vara ungefär densamma som för de här som för vuxna med god prömobil funktionsnivå.
Det vill säga att det faktiskt kan bli så att man inte får någon mer psykos.
Ja, precis.
Ja.
Men det där är så det som det är ett problem med schizofrenidiagnosen, att den är så heterogen. Det är så olika för olika personer. För den här personen som får det i mer vuxen ålder har fungerat bra innan. Och så har man ett barn som kanske har någon form av utvecklingsstörning innan. Man kan kalla båda schizofreni, och strikt kriteriemässigt stämmer det. Men frågan är det egentligen samma sak vi talar om?
Just det, och det gör att det blir helt olika prognos såklart.
Ja, precis.
Men då skulle jag tänka, om jag hade en patient som hade autism exempelvis.
Ja.
Och liksom lite ångesttillstånd och sådär.
Ja.
Vad kan man göra? För då låter det som att den ändå finns en förhöjd risk då, att man ska extra ögonen på den.
Ja.
Vad kan man tänka förebyggande för ett sånt barn?
Ja, precis. Jag skulle inte nödvändigtvis säga att det finns en förhöjd risk. Eller ja, statistiskt sett så gör det väl det. Men frågan är om det hos en, om risken för just schizofreni är så. Ja, men det kanske den är i och för sig. Men personer med autism så ingår ju en del kärnsymptom där. Eller sånt man pratar om, som till exempel bristande central koherens till exempel. Och så om man tar en del vanföreställningar, man pratar till exempel om hänsyftningsidéer, det här att det där, den där lilla detaljen var speciellt meddelande till mig. Och det, en person då som har autism, och i synnerhet liksom en autism som inte är diagnostiserat sen, när man förväntas gå i en vanlig skola med vanliga krav, och så kanske man byter skola, börjar i högstadiet eller gymnasiet. Och det blir stor förändring, om man känner inte de här nya kompisar, det är svårt att komma in i kamratgruppen, och så plötsligt börjar man förstår inte de sociala koderna, så börjar man tolka in saker, så att psykotiska symptom som är stressutlösta är ju vanligare i den gruppen, för att de oftare hamnar i situationer där de går på fälgarna, alltså om du frågar vad jag menar,
att det är stressigt.
Ja, det är stressigt. Man hamnar i situationer med överkrav.
Och det betyder inte att den personen håller på att utveckla schizofreni?
Nej.
Men betyder det att man ska vara liksom extra noga kring till exempel då stress då? Att ändå försöka hålla liksom sova ordentligt, inte
ja.
Kräva för mycket då?
Ja.
För att man inte vill hamna och få de där psykotiska symptomen? Eller tänker man att det där är ändå inget farligt?
Nej, men det tror jag är viktigare för personer med autism. Alltså det här att kunna reglera tid planera in återhämtning och så. Och det gäller ju alla människor, men i synnerhet dem. Men också att hitta en rätt miljö, för att har man dessutom då svårt att kanske beskriva sina egna behov på ett effektivt sätt, Så kan ju man kan ju se till exempel att personer med autism, men även med schizofreni, har ju kanske svårare med det man kallar för exekutiv förmåga. När man gör testningar så ser man att man kan jättegod verbal förmåga, till och med te sig långt över genomsnittet. Och det blir ju på något sätt, för omgivningen blir det ju, det är ofta det som är face value, det är utifrån det man bedöms. Men så kanske man är jättesvårt att med snabbhet och arbetsminne. Och då blir det en flaskhals. Så att man förväntar sig att en person kan så mycket och ska kunna så mycket. Men det blir svårt att få ihop det, och till slut så brister det. Och det gör det ju för vem som helst. Om jag skulle gå till jobbet varje dag och inte alls klara av det, till slut skulle jag ju krascha ihop.
Just det. Ja. Men förstår du rätt med att man ska, det är inte så att man kan tänka att man har ett barn som man kan identifiera som hög risk, och då kan man liksom ta bort stressorer, och då kommer den inte utveckla schizofreni?
Jo, men jag tänker, om man har till exempel, om man har personer i släkten och särskilt nära anhöriga som har schizofreni till exempel, och då kan man ju kanske vara lite extra uppmärksam om ens barn utvecklar till exempel symptom på, börjar dra sig undan, symptom på depression. Alltså det kommer ju, alltså statistiskt sett kommer det fortfarande vara vanligare att det handlar om depression till exempel, eller andra saker. Men man kan vara lite extra uppmärksam. Men jag tänker att jag tror att man som förälder, för det här är svåra frågor även för oss i psykiatrin, om man som förälder skulle oroa sig för det och försöka liksom förebygga, och det blir nästan övermäktigt, det tror jag. Alltså, det tror jag kanske skulle nästan sätta käppar i hjulet kanske för ens föräldraskap snarare. Okay.
Men om jag säger så här då. Om man vet med sig att man har, om man själv vet med sig att man har schizofreni i släkten, att man har en ärftlighet med sig.
Ja.
Låter det som en dålig idé att till exempel testa droger? Att man skulle vara mer försiktig med det, för att man, det skulle ändå kunna kicka igång en sån droginducerad psykossjukdom?
Ja, det skulle man nog kanske tänka. Sen, nu är inte jag så jätteinläst, men ofta så de som utvecklar, alltså de flesta som testar droger får inte schizofreni. Och när man tittar på till exempel cannabis, som jag har förstått det rätt, så är det ju ofta då parat med någon form av sårbarhet som man tänker sig.
Precis, det är det du är ute efter.
Ja, precis. Och då är det ju ofta att man har använt det ganska mycket.
Aha.
Det är väl en god idé att hålla sig borta från droger om man är oroad för det. Det skulle jag säga. Alltså, det är väl en god idé övrigt annars också.
Ja, men särskilt. Avslutningsvis, har du något boktips om man vill veta mer om det här?
För kliniker så skulle jag vilja rekommendera en bok som heter, en svensk bok som kom 2020 var det väl, som heter Att insjukna i psykos av Johan Kullberg, Maria Skott och Pontus Rolin, som jag tycker är en jättebra beskrivning av bra principer för tidigt insjuknande. Jag tror även att andra personer kan läsa den och den understryker mycket det här återhämtningsperspektivet och hur viktigt det är att det kommer i kontakt med ett värdigt liv. Apropå det perspektivet så pratade jag med en person som forskar på det här berättade för mig att nu börjar man prata, det är mer edgy egentligen att prata om utveckling, för återhämtning indikerar att man ska tillbaka till någonting och livet går ju bara framåt. Jag tycker det var ganska fint det här att man tänker sig som en utveckling, att för om man börjar jaga den premorbida funktionen, alltså den funktion man hade innan man blev dålig, som någon sorts helig graal. Vi vet ju inte, man kommer ju inte dit och livet går ju bara framåt. Men vad blir ett bra liv för mig här och nu?
Så hur ska jag fortsätta utvecklas?
Exakt. Ja. Så det tycker jag var spännande. Men jag skulle vilja... Det var en text som jag blev uppmärksammad på häromdagen. Några minnesord som var i DN. Jag skulle läsa upp det som jag tyckte var väldigt fint. Och då är det en pappa som har skrivit minnesord över sin avlidne son. Och då är det så här. Till minne, Jesper Lindqvist. Jesper Lindqvist, Stockholm, har avlidit i en ålder av 58 år. Närmast anhöriga är hans mamma Kerstin och pappa Jan. När unga pojkar kommer i 19-årsåldern och precis ska inträda i vuxenlivet händer det att några får huvudvärk. Efter en tid bör de uppträda egendomligt och ännu efter en tid bör de höra röster. Det är vad som hände med Jesper. Han drabbades av schizofreni, en av de få sjukdomar vars gåta ännu inte är löst. I den här tiden fanns det jättestora sjukhus med specialutbildad personal belägna i stora parker i städernas utkanter. På ett sådant, Beckomberga i Bromma, togs Jesper in. Men kommunerna ville komma åt den dyrbara tomtmarken. Sjukhuset lades ner. Därmed började en livslång resa på olika hem och institutioner som inte alls var avsedda för denna sjukdom, utan för narkomaner, alkoholister och lättare brottslingar. Detta var den beryktade så kallade psykiatrireformen. Hela sitt vuxna liv, nästan 40 år, levde Jesper i dessa ibland hårresande miljöer som i vissa fall drevs av ekonomiska spekulanter utan någon som helst kunskap. Det är otroligt att han klarade denna sorts liv. Men hans inlevelse i andra, hans humor och allmänbildning, hans förmåga att finna de rätta orden gjorde honom omtyckt och hjälpte honom att stå ut. Han var begåvad inom alla konstarter. Mest älskade han att spela gitarr, som också fungerade som hans tröst. Liksom den ödesdigra rökningen. Och framför allt en med tiden allt starkare tro. Många är de kyrkorum i vilka han satte sig ensam eller i sällskap. Där blev han fri ett slag från den inre oro som sjukdomen och hans livssituation utsatt honom för. Han ville vara en stjärna, det är han, en lysande människa. De sista åren tillbringade han på Edebohemmet utanför Norrtälje. Där fanns, trots det anspråkslösa läget, äntligen den medmänskliga inlevelse, goda ledning och ansvarsfulla medarbetare som Jesper behövde. Och jag tycker den här texten, alltså det som första som slår en förstås är ju att den utstrålar så otroligt mycket kärlek förstås. Och också någon sorts, liksom, hur underbar de ser sin son som. Och att de ser honom som han är och accepterar honom som han är. Men förstås också det andra, hur det var förr i tiden. Och nu när jag jobbar med, man tittar på det här så kan man ju se det lite som när man jobbar med barn, att man kommer liksom från framtiden och känner, men hur kan man undvika det här? Och då vet man ändå att tidiga insatser hjälper och där är det, visst, det är viktigt att behandla psykos och symptom, men det är viktigt att alla kan hitta sin plats där de får liksom blomma upp.
Tack, Rickard.
Ja.
Tack ni som lyssnade. Barnpsykologerna finns på Instagram och så finns vi på Facebook. Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.